varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Hej och varmt välkommen till Dr. Diamantis-podden. Och idag så har jag en god vän här vid min sida, Mina.
Hej!
Hej!
Så fint att få vara här.
Alltså det är jättekul, och vi har ju planerat det här nu några veckor sedan.
Mm.
Och det känns så fint.
Mm, verkligen.
Ja.
Det känns långt in i hjärtat.
Ja.
Gör det.
Mm. Och anledningen till att du är här är för att hjälpa mig och hjälpa alla er lyssnare att kanske kavla ut olika ämnesområden.
Ja.
Och för att vi ska få lite bättre förståelse.
Mm.
Det kan kännas lite både tråkigt att sitta här ensam för mig. Så det är jättekul att du är här idag. Men också att det blir mer organiskt och mer dynamiskt när man sitter med någon. Istället för att jag ska följa bara en mall, så att säga.
Ja, och min förhoppning är väl lite grann att jag vill försöka vara lyssnarnas röst.
Ja.
Så att man får svar på de frågor som man tycker att du kanske skulle kunna utveckla lite mer.
Ja, men jättefint, och det gör jag gärna. Ibland är det så, jag blir själv lite blind på vad som behövs höras på där ute. Så det här blir också en liten ansiktslyftning för Dr. Diamantis-podden. Där vi kommer köra 20 minuters avsnitt, och då samtalar vi. Och vi försöker hitta någon form av kontinuitet i det här.
Det låter jättebra.
Och då var det första frågan som vi diskuterade. Vart börjar vi någonstans?
Ja.
Stora ämnet är ju då hälsan. Och vi försöker dels förstås på kroppen och sinnet. Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att kroppen ska må bra? Men vi kan också vända på det och se, vad är det som berövar kroppen möjligheten till att fungera så som den är menad? Jag tycker att det alltid är viktigt att påminna sig om att kroppen är skapt in till perfektion. Och det är inte att kroppen är, inte vet jag, nonchalant, dum och bara av ingen anledning drabbas eller utvecklar en ett symptom eller en sjukdom. Och det har varit en stor resa för mig att komma till den insikten. För att i min läkande resa och min borrelia-resa, där jag var sängliggande under ett år, jag hade tappat tilliten till kroppen. Och det är lätt att vi hamnar i en version av oss där vi känner att jag behöver fixa mig själv. När egentligen det är bara kroppen som kan läka sig själv. Det är varken jag, läkaren, pillret, örten, akupunktursnålen, vitaminen. Kroppen måste ju ha en form av visdom och intelligens för att veta vad den ska göra av allt det där. Den behöver det, men det är inte det som gör att kroppen fungerar som den är menad. Och ett exempel är ju till exempel, vi tror att antibiotika är den som botar mig från en infektion. Nej, den får ner antal bakterier till den grad så att immunsystemet kan göra sista arbetet och jobbet. Ja. Så en varm och vänlig påminnelse om att kroppen är fantastisk. Och jag tror kanske att vi ger den på tok för lite credit för det. Med tanke på hur många gånger vi har tittat på oss själva i spegeln och kanske inte uttryckt de absolut finaste och bästa känslorna mot kroppen. Trots det så håller den ingen agg mot oss.
Nej, verkligen.
Ja, vilket tålamod den har med oss. Och vilken oändlig kärlek till att verkligen försöka dag ut och dag in, år efter år, decennier efter decennier.
Ja, verkligen.
Ja. Det hjärtat fortsätter att slå oavsett i vilket humör vi är på. Oavsett vad vi har sagt till oss själva. Lungorna fortsätter att andas.
Den stöttar.
Ja, den är där och den håller oss vid liv. Jag ser den här moderliga gestalten av som bara har kärlek till sina barn.
Just det.
Ja, oändlig kärlek. Mm. För hon vet, oavsett om det är någon som är mutter eller butter eller, eller sur eller arg eller ledsen, så finns hon där och bara visar kärlek.
Men du, nu landar det en fråga hos mig. För det är ju väldigt ofta så att vi tror att vi är vår kropp.
Mm. Mm. Och det är ju det naturliga. Eller jag skulle inte säga naturliga, det normala. Vi har normaliserat att vi objektifierar oss själva.
Mm.
Och det är också på grund av att vi ser kroppen som en separat sak från oss själva. Och som indelad i olika stycken. Och vi kan till exempel ta sköldkörteln.
Yeah.
Och då kom det väldigt spontant när en patient var här och beklagade sig att jag har problem med min sköldkörtel. Och då efter att hon hade berättat lite om sin livsstil. Och då sa jag nej, det är inte du som har problem med sköldkörteln. Det är att sköldkörteln har haft problem med ditt beteende och din livsstil i decennier. Och då såg jag hennes blick att okej, jag fattar.
Just det.
Ja.
Det tåls att repeteras.
Ja.
Det är alltså din sköldkörtel som har haft problem med ditt beteende.
Exakt så. För den har alltid en anledning till varför den fungerar som den fungerar. Och ett exempel som jag brukar ta är att vi kan se, låt oss fortsätta på spåret av sköldkörteln.
Mm.
Och det är att vi ser den som en fabrik. Och som vilken fabrik som helst så producerar den en produkt. Den produkten är ett hormon. Det är T3 och det är T4 och TSH, olika typer av markörer som man kan undersöka vid blodprov. Men för att en fabrik ska kunna producera en produkt så behöver den ha råvarorna till det.
Just det.
För att produceras inte produkten så har vi då möjligheten att kunna ersätta den med en syntetisk. Vi kallar den för Levaxin. Och vi är otroligt tacksamma för att Levaxin ska finnas.
Mm.
För den förändrar människornas liv, definitivt. Men lika tacksam borde vi vara för att göra vår inre resa och förstå varför. Vad vill den tala om för mig? Vad är det jag inte förstått? På vilket sätt försöker den kommunicera?
Just det.
Och råvarorna, främst så pratar vi om olika mineraler. Den viktigaste av allt är jod. Sen finns zink, sen har vi magnesium och så fortsätter det.
Mm.
Och bara för att lägga in där en liten parentes är att nästa månad så lanserar jag en produkt som heter Tyrokomplex.
Med
alla råvarorna som sköldkörteln behöver.
Åh, vad bra.
Ja. Men det kommer ju inte lösa alltihopa.
Nej, just det. Det var intressant.
Sorry.
Ja.
För vilken fabrik som helst behöver ha en ledning som kommunicerar med arbetarna i fabriken på rätt sätt.
Okej. Okay.
Och den här ledningen, det är vårt centrala nervsystem.
Mm.
Så ifall vi är i konstant fight or flight, i konstant stress, så vet inte fabriken vad den vill att den ska göra.
Just det.
Och där blir också ytterligare, jag skulle inte säga utmaning, men jag skulle säga en indikation på att du lever inte ditt liv som det är menat att du ska leva. Och där börjar vi överlappa också med lite djupare, vi kan säga filosofiska, spirituella, andliga, kalla det vad du vill. Men ifall du är i konstant fight or flight, då kommer inte nervsystemet funka som det ska. Det kommer påverka det hormonella systemet eftersom det nervsystemet och hormonella är väldigt nära relation. Det kommer sen påverka alla system. Så definitivt att du bör börja göra olika övningar eller ta dig tid till att, som jag brukar säga, kalibrera nervsystemet. Ge dig förutsättningarna till att komma till balans. Sinnet vara i här och nu. För det är egentligen det enda det vill. Och det är vår oförmåga att vara det. Gör då att ledningen är i stort sett panik.
Just det, handlingsförlamad.
Handlingsförlamad.
Du, får jag fråga, är det skillnad på vad man behöver för råvaror beroende på om man har överproduktion eller underproduktion?
Det brukar vara detsamma. I vissa fall så brukar, sen kommer vi också in till en autoimmuna som till exempel Hashimoto.
Mm, just det.
Ja, med höga TPO-antikroppar och så vidare. Och det finns små variationer. Men det som kännetecknar alla, det är att ledningen inte jobbar tillsammans. Mm. Det finns ingen bra samarbete där helt enkelt.
Mm. Får jobba på sina arbetsledare där helt enkelt.
Ja, exakt. Mm. Och när man kommer till insikt att, men det är ju jag. Exakt. Det är i mina händer. Det är inte yttre omständigheter som skapar stress. Yttre omständigheter kan trigga den stressen som redan finns inom mig. Och det är den stressen som är egentligen en konflikt.
Mm.
Som bottnar i den dåliga självkänslan.
Mm.
Ja. Så alla vägar, de leder dit. På ett eller annat sätt. Och det är ju en del utav den mänskliga upplevelsen, det här mänskliga lidandet. Ja, vi behöver förstå också dess natur och varför det är på det viset. Och utifrån det här perspektivet, då förstår vi då att sköldkörteln är bara en plats, ett symptom som försöker kommunicera med oss. Så vill säga att du lever inte sanning, du talar inte din sanning. För att vi kan också se sköldkörteln som en väldigt symbolisk plats av att tala din sanning.
Just det.
Ja.
Ja, för det kom jag ihåg vid något samband när jag lyssnade på ditt live. Att du nämnde att sköldkörteln, den sitter ju faktiskt vid strupchakrat.
Exakt.
Kan du inte berätta lite om det?
Ja, men precis så. Och är det så att man har vuxit upp i en miljö där man inte haft utrymme att kunna tala sin sanning. Man kanske har vuxit upp med en dominant förälder. Eller med en kritisk. Eller med, kanske det kan också vara en passiv förälder.
Mm-hmm.
Så man har strypt sin röst för att inte förorsaka någon lidande.
Just det.
Ja, så det kan yttra sig på olika sätt. Men den gemensamma nämnaren är just att man lär sig att självcensurera sig själv. Och tyvärr så ser jag att det är ett väldigt vanligt förekommande mönster. Speciellt hos kvinnor. Och en av anledningarna är just att 9 av 10 unga flickor, enligt en svensk undersökning, kommer uppleva menstruationssvärtor och smärta under mensen. Och vad som händer då, eftersom vi har normaliserat menstruationssmärta, det är att flickan redan då lär sig att självcensurera sig själv. För att det är så det har blivit.
Ja.
Och de enda verktygen som erbjuds, vilket kan vara bra, vi är tacksamma att de finns, men det handlar inte om den underliggande problematiken, det är p-piller.
Just det.
Mm. Så mer att kunna förstå kvinnan, dottern, och ge henne utrymme och möjligheten till att vara sitt autentiska jag.
Mm.
Att kunna tala sin sanning. Jag vet att det är väldigt många föräldrar som lyssnar på det här.
Uh-huh.
Så för er som antingen har en dotter eller en son, till den del. För att vi har också varit en dotter, en son till. Och vi kan också blicka tillbaka och säga att okej, jag har faktiskt svårt att sätta gränser, stå upp för mig själv,
just det,
tala min sanning. Nu kanske det inte var just så hos mig, att det var min svaga länk att det skulle påverka min sköldkörtel.
Nej.
Men det är så väl hos väldigt många andra. Så återigen, tacksamma för vaccin, men behandla inte underliggande.
Nej. Det var ju lite intressant att du nämnde, jag måste bara fråga dig igen, det här med kvinna och man. Och att sköldkörteln drabbas ju kvinnor oftast av. Mm. Kan det ligga någonting i det där som du pratar om, med det här med att man skambelägger sig själv med värk och mensvärk och så vidare?
Jag tror att det är flera faktorer. Mm. Och då går vi in lite på vad är skillnaden mellan, förutom det hormonella, det biologiska, det fysiologiska hos män och kvinnor.
Mm.
Vi har också det energiska, som är den feminina energin, och den maskulina energin, som yttrar sig på lite annorlunda sätt. Du ser, när små flickor leker, deras lek är mer baserad på relationer. Medan pojkarna leker mer baseras på hierarki.
Just det.
Ja. Och i de här relationerna, då behöver man kommunicera mera verbalt. Hos pojkar, där är det mer fysiskt. Där tar vi pinnar och så ser vi vem kan kasta den längst, eller vem kan slå hårdast, eller vem kan springa snabbast, eller vi spelar en idrott och så vidare. Och det, jag har ju inga vetenskapliga underlag för just det här.
Nej.
Det är bara min förståelse utifrån flera olika medicinska läror och min kliniska erfarenhet som jag ser de här mönstren. Och det enda sättet att ta reda på det är att göra sin egna lilla research. Sätta sig ner, känna igenom, känna efter och se ifall du kommer till samma upplevelse. Att ja, det stämmer, själv censurerar mig själv. Jag skyddar mina föräldrar emotionellt varje gång jag har ett samtal. Trots att jag är vuxen
ja.
Så säger jag inte exakt så som jag känner eller tycker. För jag är rädd att få kritik eller rädd för att såra. Och då stryper vi oss själva och säger, what's the point?
Och lite, det var intressant att du säger att man är, trots att man är vuxen, ändå väljer att vara det där lilla barnet i relation till sina föräldrar.
Ja, det är klart det är ett undermedvetet beteendemönster. Det är ingenting som man gör då medvetet. Mm. Det är att den lilla pojken eller den lilla flickan som fortfarande är sårad. För vi alla går runt med sårade inre barn i vuxen kroppar. Och har inte vi gjort vårt inre arbete så kommer då de små sårade inre barnen påverka vårt beteende. Kommer påverka ifall vi blir triggade utav yttre omständigheter eller inte. Och det kan vara våra föräldrar, det kan vara vår chef, det kan vara en kollega, det kan vara, inte vet jag, vem som helst. Så oavsett hur så är det alltid relevant att göra sitt inre esoteriska arbete. Just för att befria sig själv från misstolkningarna, för det är det alltid landar. Det bara handlar om misstolkningar. Jag misstolkade att det var mitt fel, att det var på grund av mig som mamma eller pappa betedde sig som de gjorde.
Misstolkningar mellan vem? Misstolkningar mellan dig och dina tankar?
Misstolkningar om mig. Att den återkommande kritiken till slut handlade inte om mina handlingar, men det handlar om mitt värde. Och det finns också en biologisk förklaring till varför vi gör den här misstolkningen. Och det är, vi är homo sapiens sapiens. Vilket betyder de medvetna som är medvetna om att de är medvetna.
Det är svårt att säga.
Det är sapiens sapiens.
Mm.
Så för, och det är tack vare vår stora hjärna i förhållande till kropp. Så den här medvetenheten är ju beroende av kapaciteten av hjärnan.
Just det.
Men för att den ska kunna existera så behöver ju då vi födas mycket tidigare än andra däggdjur. För att kunna passera födelsekanalen. Och det naturen har gjort så att eftersom vi är så sårbara i den åldern, så små, en vecka gammal, en månad gammal, då är vi direkt beroende av anknytningen till våra föräldrar eller vilka det är som tar hand om oss.
Just det.
Och därför kommer vi då alltid offra vårt autentiska jag för att bibehålla anknytningen.
Ja.
Och det är därför Buddha sa för 2500 år sedan i hans 4 ädla sanningar, i den första utav dem, det första han säger att leva innebär att lida.
Just det.
Och jag får för mig att det är säkert någon deprimerad pessimist som säger det.
Ja.
Nej, det är Sri Gautama, the Buddha, säger de orden. Och det tog mig år innan jag förstod varför. Varför behövde jag också baka in den biologiska och fysiologiska förklaringen till det och anknytningsteorin. Nu, det vackra är att han fortsätter och säger att vi lider för att vi identifierar oss själva med våra tankar.
Just det.
Det är det som är misstolkningen. Att vi tror på det vi tänker på.
Mm.
Så tanken, en tanke i sig, har ingen kraft.
Nej.
Men när vi tror på den, det är då den kommer till liv.
Ah.
Men tron räcker egentligen inte bara. För att backa upp den tron och skapa det till din verklighet så behöver du känna att den är sann. Och då har då sinnet också kidnappat det hijacket hormonella systemet.
Wow.
Så den producerar också den eftersträvande upplevelsen för att du ska säga okej, det är inte bara så att jag tänker på det, men jag känner ju det också. Så det måste vara sant. Men varken tankar eller känslor är någonting vi är.
Nej, just det.
För det är någonting vi har.
Mm.
Så de är inte alltid pålitliga. de är sanna, du känner så, men det avspeglar inte verkligheten, den objektiva.
Då måste jag, för nu kommer det en gigantisk fråga här.
Yeah.
Och då, när vet man då att man ska lyssna på sin magkänsla eller intuition?
Ja. Jättebra fråga.
Mm.
Och det, vad vi vet då är just det med ledningen.
Just det.
Mm. Ifall den är lugn och sansad, ifall vi är här och nu, allt går i linje. Vad vi känner, vad vi tänker och vad vi säger är ett och samma.
Okay.
Och det är nästan som man kan se det som energin, den är direkt. Den är inte spretig och den går inte i kors. För är det så att jag är övertygad över någonting att okej, men ja, det är så, jag är på en bra plats. Men kroppen skickar massa andra varningssignaler och röda flaggor och säger nej vännen, du är helt ute och cyklar. Ja. Det säger nej, jag presterar inte för att få bekräftelse. Okej, okay. Så på ett sätt är att kunna blicka inåt och verkligen vara ärlig, vilket alla inte kan. Då är det ett annat sätt är väldigt bra att kunna ha en väldigt tajt inre cirkel av väninnor, systerskap eller bröderskap som kan peka ut de här åt dig. Det kan också ske i en relation. Så en relation har också det syftet att hjälpa varandra nå sin absolut högsta jag. Till att kunna peka ut små skuggsidor, om vi får utveckla det,
ja.
De orden, som inte vi kan se. Men då behöver man ha en så pass god relation till partner eller till vännen så att man inte tar det personligt.
Just det.
Det är lätt annars att man bouncear in till egot och säger nej, men det är på grund av du. Eller tyst, säg inte vad jag ska göra.
Mm.
Ja. Men det är jättevackert att ha den här närheten med sin partner eller med sina vänner, där man kan peka ut det här. Det kan vara väldigt intima saker också. Hur du beter dig till dina barn, till exempel. Eller till och med till din partner. Och då kan vännen säga, vet du vad, broder? Det där kändes inte rätt, eller det där kändes inte bra. Och då är man också öppen för diskussion.
Mm.
Och det behöver inte vara så att den personen alltid har rätt.
Mm.
Men man kan föra en dialog. Men jag behöver ju vara tillräckligt öppen för att kunna ta emot det och kunna marinera det.
Just det.
Mm.
Och det är inte alltid jättelätt att ta det från någon som står en nära.
Nej, det kräver också en form av, man behöver gått igenom någon form av inre reflektion och insikter.
Mm.
För att förstå så att den kärleken man har till varandra, den är så pass mycket mer. Jag skulle aldrig säga det här för att trycka ner dig. Jag har inget intresse av det. Min kärlek till dig går mycket djupare än så. Jag älskar dig så pass mycket att du inte ens, att det enda jag vill är att du ska vara glad och lycklig.
Mm. Går vi tillbaka till kommunikation då?
Ja,
mellan par.
Exakt.
För det är ju jätteintressant. Det tänker jag på då i egenskap av advokat inom familjerättsliga frågor.
Yeah.
Att kommunikation ofta är anledningen till konflikter. Men det kan ju också vara stress och sår från annat håll som kan leda till att man hamnar i situationer där man inte kan kommunicera ordentligt. Eller kommunikationen blir bristfällig, som sen i sin tur leder till nya sår och nya konflikter.
Mm.
Och då blir det ju rätt svårt att hitta ett sätt att kommunicera med varandra när man bär på massa smärta.
Ja, och oftast är det just de underliggande obearbetade känslorna, trauman, som triggas. Och gör det också väldigt svårt, för att i den här väldigt ärliga, öppna kommunikationen, man berör ju de områdena som egentligen man försöker undvika. Men vi vill inte gärna gå tillbaka till dem. Och det finns också en överlevnadsstrategi. Men det gäller att förstå att kroppen utvecklat det för att egentligen skydda oss. Så de har spelat en viktig funktion i livet. Tillbaka till att kroppen är perfekt. Ingenting sker av misstag.
Just det.
Ja. Så även det har kroppen utvecklat för att skydda oss. Tillbaka till kärleken moder jord har till oss. Och det blir också vår utmaning att överkomma. Att trots obehaget och rädslan att gå tillbaka till de här platserna hos oss som egentligen vi har så länge försökt fly från, stänga inne, nästan ignorera,
ja.
Förtrycka, förkasta. Men det finns en jättefin bok som heter The Body Keeps the Score,
okay.
Som jag rekommenderar alla. Och det är just precis som det låter, att kroppen glömmer aldrig. Och vi kan se de här stagnerade känslorna som en form av frekvens, eftersom känslor är väldigt energiladdade. Och just den här vibrationen är ju där. Mm. Ifall vi inte detoxat oss själva genom att skrika, genom att gråta, så kommer den finnas där och störa.
Oh.
Och är det så att den är stagnerad i sköldkörteln, i vårt throat chakra, då kommer den ju störa där. Det är därför kinesisk medicin kopplar de fem viktigaste organen med olika känslor. Mm. Och när vi ser stagnerade känslor, det är just den här vibrationen, den frekvensen som finns där. För att alla som har barn kan säkert känna igen att när min dotter, när hon var lite yngre, eller till och med nu när hon 4,5, hon ramlar och slår sig och hon gråter som jorden håller på att gå under.
Mm.
Och vad är det som händer då? Det aktiveras den emotionella detox-systemet. Hon blir frustrerad, hon får ont. Och den aktiveras, och min uppgift som förälder är att skapa, att se henne, att validera det och se till att skapa ett utrymme för henne att känna sig säker så att hon kan fortsätta den emotionella detoxen. Mm. Inte distrahera henne som att säga, ja, men kolla din hare utanför fönstret. Inte att förminska det, säga, men det där var inte så farligt. Mm. Hoppa, hoppa, ryck upp dig, för då kapar vi den här. Vi kapar, och vilka signaler vi skickar är att vad du känner är inte relevant. Och vi gör inte egentligen för ondska. Vad vi egentligen gör är att jag försöker undvika mitt lidande av att se min dotter eller son lida.
Mm, just det.
Tyvärr så finns det just den här lite egoistiska aspekten av det, undermedvetna. Men att skapa utrymme och tillåta barnet bara gråta och gråta ut.
Mm.
Tills. Och då kan man nästan känna just den här energin. Det har släppt. Och då är det helt över. Då går man tillbaka och leker direkt.
Mm.
Men hur många gånger blev vi inte kapade när vi försökte detoxa oss själva emotionellt? Och en sak är då hemmet och föräldern. Sen har vi förskolan. Då kanske inte det finns samma möjligheter från personalen att skapa den här platsen för att detoxa sig emotionellt. Sen går man över till skolgården.
Ja, just det.
Mm. Vem är redo att visa sig sårbar där?
Mm.
Och vem vet vad konsekvenserna kan vara? När man kanske får höra också att pojkar gråter inte.
Nej.
Ja,
tufft.
Ja. Och så vidare, så fortsätter det.
Ja.
Och det blir det så här, vi skickar vissa signaler till våra barn. Och de tolkar dem på ett specifikt sätt.
Mm.
Och det blir de här undermedvetna tron. Om vem jag är. Om jag har rätt till att uttrycka mina känslor. Är känslor någonting bra? Är det någonting farligt? Är det någonting dåligt?
Mm.
Och vi vet egentligen till slut när vi har strypt åt den här locket eller den här kranen. Så vet vi i slutändan inte vad jag känner. För jag är helt numb.
Just det.
Jag har inte fått känna.
Mm.
Och jag har inte kunnat sätta ord på vad jag känner.
Det har pågått så länge.
Och så länge. Så när vi börjar sedan göra vårt inre arbete och öppnar upp det här.
Mm.
Först kommer det ut. Det kan komma ut på olika sätt. Det kan bara komma ut som ilska. Oftast kommer det med väldigt mycket ilska, frustration, irritation. Och därefter så finns det sorg under det. Och så kan det komma många olika känslor. Men även när vi börjar jobba oss neråt eller inåt känslomässigt, så börjar man upptäcka också att här finns det ett stort spektrum.
Mm.
Så det börjar växa åt tredimensionellt också.
Just det.
Så ser vi att det finns olika variationer av det här.
Ja.
Det är inte bara en typ av rädsla eller en typ av frustration eller en typ av ilska. Här finns det olika nyanser av bara den.
Ja.
Och det är det här också som blir emotional intelligence.
Ja.
Som det pratas väldigt mycket om, och jag är väldigt glad över det. att man börjar förstå väldigt mycket just det emotionella,
just det,
bakom. Och hur pass mycket vi egentligen är styrda av de här känslorna.
Ja.
Mm. För vi är till slut, vi är ju emotionella varelser.
Ja.
Och det är meningen att vi ska gå igenom livet och känna. Mm. Inte tänka oss fram, men känna oss fram.
Ja.
Och det här känna oss fram, vad jag menar är mer intuition.
Mm.
Och mer magkänsla.
Mm.
Och i mitt fall så var det så, jag hade inte så bra intuition, magkänsla.
Nej, där hade du inte bra intuition, magkänsla.
Men jag är skolad som elitidrottsman. Och det var bara att bita ihop och köra på.
Ja.
Aldrig så här, ja men hur mår du? Eller i skolan där aldrig var tillräcklig. Man är aldrig skolad att känna efter. Att bara så här, okej, okay, är foten tillräckligt bra för att kunna fungera? Mm. Kan du stå på den? Kan du köra?
Ja.
Det är inte hur känns det.
Vilken nivå.
Ja, exakt. Mm. Så det krävde också, den emotionella muskeln behövde också tränas upp. Så.
För jag tänker på det att till exempel om man hamnar i ett läge där man är i konflikt eller man är i ett gräl, då kan man direkt känna så här, åh, nu fick jag ont i magen eller
ja,
jag fick huvudvärk.
Ja.
Då går det ju lätt identifiera var, vilken känsla och var smärtan satte sig.
Ja.
Men jag tänker om det har pågått under en längre period, att det har blivit liksom till slut ett destruktivt beteendemönster, då är det svårt att hitta källan.
Mm. Exakt så.
Och då kanske det också är väldigt svårt.
Ja.
Eller att man kan tro att det är väldigt svårt att göra resan.
Ja.
Hur ska man våga göra resan när man tänker att oj, det är så många lager jag måste jobba mig igenom?
Mm. Väldigt bra fråga. Jag tycker att man börjar med att bara vara väldigt ärlig och äkta på okej, vart står jag? Kan jag hitta någonting som jag kan säga just nu att okej, det här är sant.
Mm.
Och står vid den sanningen. Oavsett hur jobbig och svår den är att acceptera.
Mm.
Och det kan vara allt från att jag dömer mig själv. Jag kritiserar mig själv. När jag känner mig stressad så går jag och gör det här.
Mm.
Jag går och äter glass. Jag går och inte vet jag. Jag går till gymmet i 2 timmar.
Just det.
Eller jag blir frånvarande. Eller jag går in i telefonen. Eller för väldigt många män spenderar mycket tid pornografi.
Yeah.
TV-spel. Gambling. Allt det. Att vi börjar samla in mer information och börjar se lite mitt mönster.
Mm.
För att egentligen är det det handlar om. Det enda sättet vi kan överkomma allt det här är genom ett högre medvetande. Så det är nästan som vi zoomar ut och vi blir mer observanta över hur har jag blivit programmerad och på vilket sätt har jag lärt mig att hantera de jobbiga känslorna.
Ja.
Så vi skulle kunna säga att det kan också vara en liten läxa för den som vill göra. Mer än att försöka förändra något, bara se till att samla mer information kring dig.
Mm.
Så mer ta in lite, okej.
Okay? Mm.
Så här blev jag triggad eller så här kände jag efter det här samtalet.
Mm.
Och först se det ifall du har möjlighet, men också okej. Okay, jag ser ett återkommande mönster till hur jag hanterar vissa jobbiga stunder. Och utan att döma, utan att kritisera, det är bara hur har jag lärt mig att göra?
Mm.
Hur har jag hanterat olika situationer? Och det kräver en hel del också självkärlek till att kunna göra det.
Ja.
Ja. Så det skulle vara bra i första början faktiskt.
Mm. Men så kommer vi till steg nummer 2 då. Självkärlek.
Vi tar det vid nästa avsnitt.
Okej.
Okay. Okej, okay, så nästa avsnitt så går vi in och pratar om självkärlek.
Spännande.
Ja. Tusen tack till er lyssnare.
Verkligen, jättetack.
Tack Mina.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Ha det bra så länge.
Hejdå.
Hejdå.